Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag som är bisittare, andraplansfigur, det heter Leif Bratt.
Leif, du är aldrig någon andrahandsfigur.
Du är så inställsam. Så.
Ja, det här är alltså två programmakare som tillsammans ska göra ett program, eller hur?
Ja, vi ska försöka.
Mm. Och vi tänkte prata lite grann.
Det är lite nervös så här i början.
Du är så ovan med att sitta i studion.
Ja.
Ja. Vi tänkte faktiskt prata om Tyresöradions historia.
Men ska inte du, när du påannonserar, tala om vilken radiostation det är? Det tror jag tillhör regelverket.
Sa jag inte att ni lyssnar på Radio Tyresö?
Nej.
91,4.
Du kan kolla sen när du redigerar. Om vi är lite tramsiga just nu, kära lyssnare, så beror det på vi vet inte riktigt hur vi ska fylla i programmet.
Exakt.
Det är coronatiden.
Ja, och då får vi liksom nöja oss med att intervjua varandra. Men vi har faktiskt några ämnen, du och jag, Leif.
Ja.
För att vi har olika relationer till den här radion. Och då vill jag först fråga dig, när blev du medveten om att det fanns en radiokanal i Tyresö som heter Tyresöradion?
Det kan ju vara, eftersom jag har uppnått en aktningsvärd ålder, så kan det finnas vissa luckor i minnet. Men jag tror ju att jag hörde talas om det, säger jag, i början på 90-talet. Sen kom jag ju in i politiken, alltså mer i kommunhuset. Och då blev man ju varse att det kom, och man vill ju gärna komma ut med sitt budskap och såna här grejer. Så jag pratade ju med din far några gånger.
Ja, ja. För det var Åke Sandin som drog igång väldigt mycket den här radion. Från början då ska jag berätta att den startade redan 1985.
Ja.
Och då var det många politiska partier och många föreningar överhuvudtaget som ville sända. För det fanns ju inget internet på den tiden. Och då tyckte man liksom, istället för att springa ut med flygblad, så ville man ut med sitt budskap liksom på det moderna sättet via radio.
Ja, och då var det alltså radio. Och då var det inte, man hade inga poddar och allt vad det heter. Utan det var bara den vanliga traditionella radion som stod där på någon piedestal hemma.
Ja.
Bredvid tvn.
Precis, och det tror jag att de yngre lyssnarna inte ens förstår vilket enkelt liv vi hade förut, när det bara fanns radio, flygblad och tv och tidningar.
Ja, det på ett sätt var det enklare. Det var ju lättare för makthavare och sila informationen. De valde, nu kan man ju presentera vilka nyheter som helst, och kanske inte alltid med sanningen överensstämmande, men det går ju och nå ut med vad som helst nu för tiden.
Det tror jag faktiskt att det gjorde även då. Fast då kunde vi inte kolla upp det. Då var man tvungen att gå till biblioteket. Och slå i böcker om man skulle kolla någon fakta. Man kunde alltid. Alltså det tycker jag har förstört många människors liv. När någon säger. Ja, men jag tror det här var 1943, säger någon. Direkt tar man fram sin telefon och googla. Nej, det var 1944. Alltså nu kan man inte längre sitta och killgissa som man gjorde förut.
Killgissa?
Gubbgissa då. Alltså att man, det är ett ord. När man sitter och liksom låtsas. Man upptäcker runt ett bord att jag är den som är mest påläst i ämnet. Även om jag inte kan det, så kan jag sitta här och låtsas. Så att det som händer nu när folk pratar, det är att man kan alltid hitta någon annan expert som säger någonting annat.
Ja, men jag menade lite så här, förr i tiden var det oftast då en som intervjuade och som kanske hade lite bakgrundskunskap.
Det är rätt.
Och kunde då kontra, men det kan du verkligen inte mena, för det var faktiskt så att det var snö redan i september i året.
Ja, ja det, nej, precis. Ja.
Nu kan man gå ut på Facebookgrupper hit och dit och twittra och allt. Jag kan ju ingenting,
nej,
om det,
men jag vet, i alla fall. Det är skönt med dig, Leif. Du håller kvar med mig sakerna. Men 1985 i alla fall, då startade Närradion i Tyresö. Det var ett jätteprojekt. Och då var det också så här att det var ju tyst. Alltså, de här, man trodde att man skulle fylla ett helt dygn med program. Och min far då, som var aktiv i Tyresö Ulands- och fredsförening, han hade sin första sändning på söndag klockan 17 eller något sånt där. Och sen hade han reprissändningen på tisdagkvällar. Och då gick han ju alltså till studion och sände direkt. Och spelade in det på en vanlig kassett. Och sen gick han dit på tisdagen och spelade upp kassetten. Och det gjorde ju allihopa som kunde radio. Då var det direktsändningar. Problemet var att det var ganska jobbigt för många föreningar. Lyssnade du på den tiden? För det var väl tyst i radio. Det mesta var ju tystnad.
Nej, alltså det ska ju villigt erkänna att jag kom nog in i det mer för att hålla reda på den där tiden och så vidare. Mm. Utan jag kom in när det startade, det får du berätta för jag vet inte hur, varför eller hur det startade, men det fanns någonting som hette Slingan.
Ja, det var det då, som var succén.
Ja, och då satte man bara på och så kom det av sig självt. Jag behövde inte tänka på tider eller någonting sånt där.
Nej.
Då började jag lyssna kan man säga.
Ja, och det var ju det som var problemet i början. De första 10 åren så skulle man ju liksom få alla föreningar att sända det. Och jag tror att Pingstkyrkan till exempel var väldigt duktig. De skaffade egen studio. Och jag vet också att många närradiostationer i Sverige som startades 1985, för innan dess fick man ju inte sända. Det var ju bara Sveriges Radio som hade monopol på det här. Och sen släppte man loss det här med närradio, det vill säga att föreningslivet skulle få komma ut med sina budskap även analogt på en frekvens. Så att i stort sett hela Sverige så startade ju en massa människor och sända radio. Men de som blev uthålliga, det var ju mest kyrkor.
Ja. Får jag då fråga så här, vem stod bakom att man skulle avmonopolisera det hela? Alltså det måste ju varit en politisk fråga.
Ja, det var faktiskt Folkpartiet som i riksdagen föreslog.
Som numera heter Liberaler.
Ja, men det var då deras förslag faktiskt. För att det fanns ju såna här olagliga radiostationer, vad heter de? Radio Nord eller vad heter
de? Men de var inte olagliga, de låg utanför territorialvattnet, ja. De låg inte på svensk mark. Så det fanns någon här ute i skärgården,
ja.
Radio Nord.
Ja, exakt det.
Och sen är det i Skåne någonstans fanns det någon också som...
Ja.
Och då fick man uppleva reklamradio.
Ja, så att det här var ju en tid där det inte var så lätt att få ut sina budskap. Jag har ju då uppväxt i en familj som har varit engagerad i olika föreningar. Så jag har delat så mycket flygblad i mitt liv alltså. För då, då stod man vid stencileringsapparater och delade ut. För man ville ju gå på ett möte på biblioteket. Vi tycker det här.
Men man kan också säga, även om det fanns då de här som låg utanför svenskt territorium men sände då, alltså från två båtar. Det var ju musikradio.
Ja,
det var ju inte så mycket kultur och fakta utan det var musik och så var det reklam.
Nej, och det var därför man sa så här, närradion ska vara till för de ideella föreningarna. Så att det var väldigt mycket partier, det var väldigt mycket idrottsföreningar, det var mycket, väldigt mycket religiösa. Alltså kyrkor och sånt som såg sitt, ja, människor som kanske inte orkar gå till kyrkan. Mm. Miljöpartiet i Tyresö 1985.
Ja.
För du var ju aktiv i Miljöpartiet.
Ja, men jag kom in 88.
88.
Efter den så kallade säldöden i Östersjön.
Ja, och då började du... Och liksom, du blev ganska snabbt en ledande politiker, va?
Ja.
Du var ju nummer ett.
Ja, men jag säger 90, jag kommer inte ihåg exakt vilket år och val var. Jag stod högt upp, Agneta Wahlberg.
Ja, det heter hon, ja.
Ja. Hon var leading lady.
98 var det val, vet jag, för då kom jag in.
Jag var tvåa, trea sådär i 92. Då var det ju... I början där var det väl val var tredje år, va?
Sånt där kommer inte heller.
Nej.
Och jag tänker inte googla heller.
Nej, eller kill.
Du får killgissa lite.
Ja. Mm. 92 säger jag då. Ja, det var ju korkat eftersom jag vet att det var 88 vi hade seldöden och val. Det var då Miljöpartiet kom in i riksdagen.
Just det.
Men hur som helst, första hälften av 90-talet, då var jag så här tvåa, trea.
Just det, men då... Miljöpartiet hade väl ingen egen sändning på närradion,
nej,
va?
Nej. Inte för, som jag känner till i alla fall.
För det som hände då, som var den stora grejen här, som gjort att den här radion har överlevt, för att de flesta radiokanaler har ju liksom lagt ner, de sänder i stort sett bara musik, eller, alltså föreningsliv orkar inte mer det här, för att sitta i en förening tar väldigt mycket tid och energi för många, och då dessutom försöka hitta på ett radioprogram varje vecka. Folkpartiet var faktiskt väldigt duktiga på det. Det var Jan Larsson som satt vecka ut och vecka in och klagade på Formator och Graningsringsbygget. Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg. Han var på krigsstigen kan man säga, ja, när det gällde Formator.
Ja, precis. Så att de var också uthålliga. Men i och med att det blev färre och färre som körde, Åke Sandin var nästan ensam att köra Radio Tuff. Ja. Så började han med slingan 1995.
Ja, men nu gör vi ett klassiskt misstag. Vi säger formator. Hur många vet idag formator är? Det var, kan man säga, ett byggföretag som skulle renovera bland annat då på Granängsringen. Och man, jag tror man byggde till någon våning eller två. Ja. Och sen gjorde man också i Brandbergen. Och det höll på att sätta, alltså Haninge kommun höll på att gå i konkurs.
Jag kanske, de gick mer eller mindre i konkurs tror jag.
De fick stöd, alltså penningstöd från staten.
Därför det blev så extremt mycket dyrare.
Ja.
Och det blir tyvärr de flesta byggen. Det finns en budget och en kalkyl och det är sällan de här kalkylerna håller.
Nej, vi har ju idag Förbifart Stockholm som håller på att spränga alla vallar kostnadsmässigt. Nya Karolinska var
Verkligen. Ni hör, det är två politiker som sitter här.
Jag är ex-politiker.
Ja, men alltså politiskt intresserade människor då?
Ja.
Ja. Jag är också ex-politiker.
Ja.
Det ska vi göra ett annat program om. Jag gick med i valet 98 och blev invald. Och då lärde jag känna dig mer. Jag hade träffat dig innan faktiskt. Vet du, första gången du och jag lärde känna varandra?
Nej, det...
Det fanns någonting som hette Tyresös ekobyförening eller någonting sånt.
Ja. Man skulle bygga en ekoby här borta, Tyresö strand ungefär.
Ja, då var vi på gemensamma möten där vi fick höra på föreläsningar. Vi ställde oss också i kö till den där ekobyföreningen som aldrig blev av.
Nej. Det var liksom inte populärt i den politiska ledningen då att få hit en ekoby. Det var trams.
Det var trams, ja. Men i alla fall, om vi återgår då till den här slingan som blev en succé därför att Åke Sandin då som ville få ut sitt budskap med Radio Tuff och upptäckte att han var ensam i stort sett. Det var han och Viktor Sjöraföreningen och Pingstkyrkan som sände. Så färre och färre rattade ju in 91,4 för det var bara tyst där. Och då började de med en bandad slinga, det kallas en band. Då var det kassettband. Då kunde man liksom lägga 12 kassettband i en bandväxlare. Lite fiffigt sådär. Och så kunde man liksom göra intervjuer. Och då började han ju intervjua, framförallt började han intervjua er som var makthavare.
Mm. Och vem är Viktor Schara då? Alltså vad gjorde Viktor Schara-föreningen?
Du är så duktig på att förklara. Du är verkligen UR här. Ja, Viktor Schara-föreningen var en chilensk förening som många av de chilenare som kom till Tyresö på 70-talet hade ju Viktor Schara, en sångare som blev avrättad.
Det var ju där Pinochet.
Ja, Pinochet. Ja.
Viktor Schara var det och Pinochet också en förklaring. Det var en sån där militäröverste som gjorde statskupp i Chile.
Ja, nu vet ni det.
Ja.
Det här är allmänbildande program.
Ja.
Ja, men i alla fall, så den här bandade slingan bestod ju att Åke började då att intervjua alla han hittade. Och i början så intervjuade han just er politiker. För då var du en ledande politiker 95.
Du tar i så mycket. Jag var ordförande i en mandatperiod i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Och det var faktiskt, det var ju en myndighetsnämnd. Så det var inte så väldigt mycket politiskt. Alltså man hade att rättas efter lagar och förordningar.
Jag vet, men du var ju ändå en av dem som Åke kunde intervjua.
Ja.
Mm. Hur kom du i kontakt med Åke Sandin då? Visste du någonting om honom innan radion då?
Nej, det visste jag inte. Utan för mig var han Tyresradions nästor eller vad vi ska kalla det då.
Mm.
Jag visste ju vem han var, men jag är ju inte så påflugen. Vill minnas att han kontaktade mig i någon fråga och skulle tycka. Eller om det var vad man gjorde på miljö- och hälsoskyddsnämnden och sådär.
Ja, jag vet. Och jag var ju själv också då politisk aktiv. Jag var ju gruppledare i oppositionen, alltså för barn- och utbildningsnämnden. Du satt i majoritet.
Ja.
Du hoppade mellan makthavarna, eller hur?
Ja.
Du satt från början med sossarna.
Ja.
Och då satt du i miljöbygg.
Ja.
Och sen satt du med borgarna.
Ja.
Vad blev du då?
Ordförande i miljö. Man får ju alltid liksom lite betalt för att ställa upp. Va? Så att då tilldelades jag, eftersom jag var då miljöpartist på den tiden.
Mm.
Så tilldelades jag den posten som ordförande där.
Ja, Sandin, han, i och med att han då drev den här radion själv då från 95 och framåt i stort sett. Då älskade han ju de som var frispråkiga. Och de två politiker han gillar bäst. Det ska jag nu avslöja på radion. Det var Leif Bratt. Därför du
Du sa två.
Ja, den ena var Leif Bratt, det vill säga du. Därför att du vågade säga vad du tyckte och tänkte och liksom lättade på hjärtat för honom. Och den andra var faktiskt Berit Assarsson som då var kommunalråd själv. Och hon vågade och sa också saker. Hon var också en ärlig person, ska jag säga.
Ja, hon var ju kommunstyrelsens ordförande. Ja.
Och hon kunde ibland säga att ja, jag tycker mina partikamrater röstar helt fel där, kunde hon säga. Nej, men hon kunde ju faktiskt, det ska man ge henne. Hon var ju en person som hade sina idéer, men hon var också väldigt frispråkig. Och jag fick ju utskällning ibland av henne i fullmäktige när man sa fel saker.
Ja, jag har också fått lite näsknäppar jag av damen.
Jag har stor respekt för henne fortfarande. Men om vi ska fortsätta med Tyresö radions historia som vi egentligen ska prata om. Vi vill så gärna prata om oss själva. Då var det ju faktiskt så att från början så intervjuade Åke då alla potentater kan man säga. Eller de han kom åt och intervjua. Men sen tog ju ni slut. Alltså det var ju tråkig radio. Så då började han intervjua vem som helst.
Ja, men vadå vem som helst?
Jo, men han, alltså det var det här som är roliga.
Ja, jag bara menar man ska inte låta så nedlåtande.
Jo, men jag vill tala om att liksom vissa människor var ju kända, kunde prata. Han gick ju runt här på Sandelius som fanns då och sa, vill du bli intervjuad? Ja, vadå? Och så tog han in folk, han visste ingenting om dem. Han intervjuade alla om allt. Och hans, vet du hur han gjorde för att få fram någon prat?
Nej.
Jag vet inte om du kommer ihåg det, men han började med att sitta en halvtimme innan programmet. Och prata och ställa alla frågor.
Ja, alltså jag känner igen det lite, men definitivt inte en halvtimme. Men,
jo.
Ja, men alltså i mitt fall.
Men du var nog inte så svårpratad, han behövde nog inte.
Ja, alltså jaha, så. Mm. Ja, därför vi kanske pratades, för han sa varför han hade bett mig komma och vad ämnet gällde. Och fem minuter innan prat.
Ja, och det kunde vara en kille till exempel som berättade att han var intresserad av akvariefiskar. Mm. Ja, vad hette de sorterna då? Ja, han hade så här. Så då, i programmet så lät Åke jättesmart. Är det inte så att de här guppina, de är väl extra lätta att föda upp? Och han startade många av intervjuerna med att ta någonting som den här personen hade berättat innan. Så att det gjorde att alla kunde prata. Ja, just det. Jo, men jag kör också svärdfiskar och de är väldigt mycket svårare. Platyn är ju mycket snyggare. Ja, men brukar du inte också ett litet akvarium bredvid så du föder upp dina akvariefiskar? Då lät han som man var expert på akvariefiskar. Han kunde ju ingenting om akvariefiskar innan han träffade den här killen.
Nej, men han kunde det. Han kunde lite grann innan han började sända radio.
Ja, och det var hans researchavdelning.
Ja.
Och det gjorde han. Och det gjorde att han kunde egentligen intervjua alla om deras liv.
Ja, men det är ju lite grann som vi spelar in och ibland så snubblar vi på orden eller vi säger fel. Och då redigerar vi. Tänk dig, man får inte svära i radio. Tänk dig hur tråkig den radion skulle vara om de spelade in deras församtal.
Ja, ja.
Det blir ju ingen bra radio.
Nej. Och Åke Sandin redigerade aldrig någonting.
Ja, han redigerade ju bemärkelse att han först skaffade in informationen så han visste vad han skulle prata om. Men när, det är lite fart i programmet.
Ja, men när han tryckte på rekord på en bandspelare, och vet du varför alla intervjuade 30 minuter för honom?
Nej.
Det har jag upptäckt nu när jag sitter med hans band. En kassettband är bara 30 minuter på ena sidan. Det var sådana billiga, att det fanns ju de som var på en timma. Men han körde dem på 30 minuter. Så efter 30 minuter så smackade ju hela kassetten av. Så att han var väldigt duktig på att hålla sig till en halvtimme.
Ja, men det är vi också för att hyggligt bra.
Ja, det är det.
Vi har ju en klocka att titta på.
Vi har ju liksom ärvt en radio där alla program är en halvtimme.
Ja.
Men numera så gör vi ju inte så.
Nej, vi kör ju direktsändning ibland och det blir som det blir. Och ibland så är det någon som har väldigt mycket att säga. Och för att det ska bli naturligt så kan det bli 40 minuter ibland och 20 minuter. Och som till exempel när vi har läst in, när vi börjar med corona.
Alltså
det var svårare att få hit folk och intervjua. Så läste jag ju in några noveller.
Just precis.
Och sitta och lyssna på någon som läser innan till en bok. Så de programmen blev ju kanske bara en kvart.
Ja, så vi har ju helt andra helt andra idéer i och med att vi har digitalt. Vi måste inte styras av en bandspelare.
Nej.
För han hade alltså en bandspelargrej som sen gick i en sån här band som vände på sig. Och så det var hela grejen med hans band.
Mm. Men du sa pappas gamla kassettband.
Mm.
Jag tror jag har hört någonstans att du har någonting på 1000 eller 2000. Ja. Eller hur många kassetter har du? Varför jag frågar, det kan ju vara någon där ute som har hört talas om någon släkting eller förälder som har varit med och skulle vilja höra det nu. Och
ja.
För allting ligger inte i vårt arkiv, alltså
Nej.
Digitala arkiv.
Nej. Och det är det som är den stora grejen nu. Från 2013, då när vi gjorde om hela radion och inte orkade lika mycket längre. Och då vi flyttade till den här nya studion. Från den dagen så startade vi ett digitalt arkiv. Så allting från 2013 och framåt finns ju digitaliserat. Sen har jag och min son Theodor Lindgren, vi har liksom jobbat med det här. Och hittat andra program som fanns digitalt. För att även när man gjorde om det från analog radio till digital radio, det var långt innan dess. Då finns det alltså sedan 2011 så finns de digitalt, alla de programmen. Men från 95 till 2011 så är det kassettband och minidiskar. Och kassettbanden har jag tagit hand om för att förut så fanns det 1400 kassettband hos kommunen. De har vi fått ta över nu för att det lånades ut på biblioteket. Så de har jag. Och så att sammanlagt så tror jag att det finns 5500 halvtimmesprogram totalt.
Ja, men alltså du hade 1400 kassettband. Har du resten någonstans?
Ja, sen har jag då tagit alla de kassettbanden som fanns hemma hos min far.
Aha.
Och hans minidiskar. Minidiskarna är svårast därför det går inte att skriva på dem. De är så smala. Så där finns då bara ett nummer. Så att det jag håller på med nu är att kolla vilket nummer är vilken människa på.
Ja.
Och han orkade, det var ingen som brydde sig om arkivet heller. Så att det var, men från 2011 framåt så är det digitalt. Så de är ju inget svårt alls att skicka över till folk. Och nu börjar jag få lite förfrågningar och börja skicka. Men jag ska lägga ut en jättestor lista sen, bara för ordning på den. För jag vill liksom få ordning på hela listan. Det har inte hunnit, just nu sitter jag och digitaliserar gamla intervjuer. Och jag har hittat en intervju som Ulla Carina Sellegren gjorde med Jesse Navin.
Ja, då får du förklara vilka är personerna.
Ja. Ulla Carina Sellegren var lärare på Kungliga skola och väldigt, väldigt aktiv i olika föreningar. Bland annat Miljöpartiet. Och
Kumla Herrgård.
Kumla Herrgård. Och hon var med natur, alltså hon var en biologilärare på Kumla skola som alla kommer ihåg. Jag har faktiskt, i det programmet så berättar jag om Ulla Carina. Och det kommer jag lägga på nu under julen, så att man kan lyssna på det. Och Jesse Navin var en av de första lärarinnorna, när det fanns lärarinnor som bodde på skolan, och hon satt från början på Kumla skola. Och sen blev hon överlärare, rektor och jag tror man till och med ordförande i skolan. Alltså hon var den som, när jag gick i skolan, var det en liten tant som alla var rädda för, som hette Jesse Navin. Så den intervjun har hittat. Så den har digitaliserat. Och sen, i och med att jag gjorde det, då fick jag kontakt med en kille som heter Bernd Karlsson. Han hade en ännu äldre inspelning. Han hade en inspelning från 1970 när Jesse Navin intervjuade hans farfar som var född på 1800-talet om torpet Skogsäng. Så att vi har väldigt mycket arkivpärlor. Jag har hittat intervjuer med den här, vi hade en fjärdingsman, det vill säga en gammal polis som heter Malmsäter. Det finns intervjuer med honom och hans familj. Det finns intervjuer med Peter Myr som var fotograf här ute och som höll på med Squared. Och jag håller på att lyssna igen. Problemet är att det är svårt att lägga ut saker där de säger ja, i år och nu och så här. Så man liksom, då måste man nästan gå in mitt i banden och säga det här, när han säger nu så betyder det. Så att det tar ett tag att digitalisera och lägga ut dem.
Man kan väl gå in när man introducerar programmet och säga, och det här spelades in 1838.
Ja.
Så att om de då säger i år.
Ja,
så,
vet du. Ja. Ja, nu är det spanska sjukan, säger de då. Ja. Ja, vi har alltså ett gediget arkiv och den här Tyresradion och närradioföreningen har funnits väldigt länge. Vet du vilka som varit ordföringar i våra närradioförening då?
Ja, alltså, vad heter han? Svensson var väl någon, och Svenberg tror jag. Alltså det här är ju namn som inte, det är ju från fornstora dagar, men det var du som ställde frågan. Och nu har vi en som heter Anders Linder, han är ja.
Mm. Det vi har haft bra tycker jag, Svenna Svenberg var ju ordförande, han var alltså moderat, satt i kommunstyrelsen. Sen hade vi Gunnar Petersén.
Ja, namnet är bekant.
Han var också en aktiv person inom bygg. Jag tror att jag jobbar på byggnadskontoret i Tyresö. Också väldigt aktiv i olika föreningar. Sen var det Gunnar Berntsson. Vet du om det?
Nej, namnet är bekant.
Han är folkpartist tror jag fortfarande. Han är ju en som också var ordförande i kommunfullmäktige en gång i tiden.
Ja.
Och sen var det Sven-Ingvar Svensson som var valledare inom Moderaterna. Hade massa uppdrag där också. Och vad heter då ordförande idag, sa du?
Anders Linder.
Vår president.
Och då får du förklara varför du kallar honom president.
Han är ålderspresident, det retar vi honom för hela tiden.
Ålderspresident var?
I kommunfullmäktige.
Ja.
Mm. Och varför är han äldst i kommunfullmäktige då?
Nej, det är väl den som har suttit längst i kommunfullmäktige som får bli ålderspresident.
Precis så är det. Mm. Ja. Så att vi har haft väldigt bra liksom, vad ska man säga, ordföringar som har sett till att den här närradion lever vidare.
Var det Sven-Ingvar Svensson som var den som alltså, tekniklyfte?
Ja, det var det. Ja. Och det var jättesvårt för Åke Sandin som då var väldigt analog. All teknik blev annorlunda. Och det var då som min son, alltså Theodor Lindgren, hjälpte sin morfar att liksom med all teknik. För att allting blev digitalt, det var dator, det var överföring av filer. Det var mycket, mycket krångligare för honom.
Men du har nämnt då massa ordföranden, tidigare ordförande och nuvarande. Men förutom din far Åke Sandin då, är det några du vill, som vi säger som är gamla, harangera eller lyfta fram som också gjorde radio? Jag menar tekniken bakom. Ja, och
det fanns en person som utan honom hade Åke inte klarat det här från början. Det var han som tog till att skapa den bandade slingan. Han heter Edmondo Arospide. Tyvärr så dog han väldigt olyckligt för många år sedan. Men det var han som hjälpte Åke som tekniker. För att då ska man veta, på den tiden i början, då var man tvungen att ha en tekniker i kontrollrummet. En som satt och la på skivor och ringde upp och allting. Så alla som körde, en radiopratare och en tekniker. Och sen när det blev digitalt, hur många tekniker har du runt omkring dig när du gör program, Leif?
Inga tyvärr.
Nej, vi gör dem själva. Och nu sitter vi med en jättetrevlig apparat så vi kan lägga in musik. Vi kan till exempel nu låta, jag tänkte att vi ger Leif Bratt en applåd.
Två applåder.
Eller så är du så rolig. Säg något kul.
Ja. Den här kanske många har hört. Ja, den är lite halvrolig då. När blir en kalv en ko?
Ingen aning.
19. Covid 19.
Covid 19.
Med skratt.
Ja, ni fattar. Vi har helt annan teknik. Så vi är våra egna tekniker. Mm. Så alla vi radiomakare, vi är 8 stycken nu som gör radio. Det är en enorm förändring. Sen 2013 när vi tog över från Åke. Ingen av oss orkade göra 4 program i veckan som han gjorde. Han gjorde 4 program. Och när du kom in, när jag lyckas liksom få dig på
spåret.
Nej, på kroken.
Ja.
Ja. Och sa att, kan du hjälpa till att göra radio? Då sa du ja. Och då tvingades du börja göra 3 program i veckan. Kom du ihåg det?
Usch, ja.
Jag gjorde 1 och du gjorde 3.
Usch,
ja. Ja. Så att i början när folk började prata om kvalitet så blev du och jag galna. Här handlar det bara om kvantitet.
Ja.
Ja, men nu är det faktiskt så att nu är vi 8 stycken som levererar program så gott vi kan på våra egna villkor när vi vill. Och för det mesta ramlar det in 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 program i veckan. Och det är fantastiskt. Utom nu under corona och jultider när vi nog inte får göra så många program.
Nej.
Nej.
Men då kan man ju säga så att julfriden sänker sig över radion.
Mm, det gör det. Mm. Vet du vad, Leif, nu har det gått en halvtimme. Så här lätt var det att prata bort en halvtimme.
Mm.
Jag hoppas att de som slår på radio nu inte blir helt tokiga på dig och mig. Vi sitter här och fyller ut tiden med lite radiohistoria.
Ja.
Ja. Och vill man ha synpunkter på oss, vart mejlar man då?
tyresoradion.se skickar man ett mejl till.
Ja. Och går ni in på en hemsida så finns det en knapp som heter kontakt, och där kan ni se bilder på oss, och där finns också våra kontaktuppgifter om ni vill mejla direkt till Leif och tala om att sluta prata med en Ann, hon svamlar så mycket.
Ja.
Nej, såna mejl vill vi inte ha. Ja, nej, men vi måste nu avrunda. Vi ska försöka hålla oss till en halvtimme enligt Åke Sandins kassettbandstänk.
Ja.
Vilka har vi lyssnat på då?
Vi har lyssnat framförallt på en tjej som heter Ann Sandin Lindgren.
Och en kille som heter Leif Bratt.
Ja.
Och vad heter kanalen då?
Tyresö Närradio heter ju den. 91,4 ja. MHz.
Fast just det här programserien går under vignetten Radio Tyresö 91,4.
Varför är skillnad på det då?
Det är vårt kanalnamn egentligen. Så vi har gått och talat om att den heter så, Radio Tyresö.
Ja, just det. Det säger jag när jag börjar programmet.
Ja. Här gick det upp en lilla om. Så fortsätt ha en trevlig jul och nyår när ni hör det här. På återhörande.
Hej då.
Hej då.